Hej och välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Werfman som är kyrkoherde i Norrköping.
Och idag så är det som vanligt en spaning som jag har förberett. Men först så tänkte jag bara att vi skulle prata lite om årets Nobelpristagare i litteratur. En liten kortis bara.
Aha,
Bob Dylan vet du.
Jag vet,
du har hört talas om honom.
Absolut, men det är inte spaningen.
Nej, nu är det är bara en liten glimt så.
En förspaning.
Ja, lite
ja,
så.
Jag är med på förspaningen.
Ja, ja. Gillar du Dylan, eller? Nej? Eller ja? Du är ingen sån här Dylan-man?
Nej, jag kan väl säga så här. Nej, jag vet inte. Jag har ingen relation till Bob Dylan.
Nej.
Jag har aldrig lyssnat på honom medvetet. Och jag har nog... Det är ju en... Hur kan jag säga så?
Ja, det är väl så. Det är därför du säger så.
Ja, jag talar sanning. Ja, men... Ärligt talat, jag har ingen relation till Bob Dylan.
Nej.
Jag har nog aldrig liksom satt mig ner för att lyssna på Bob Dylan.
Nej.
Och, satt på... Nej.
Och då har jag ett tips till dig som jag har kommit på själv.
Ett tips?
Ja. Det är nämligen så att jag bor i ett hus där Dylans musik liksom är som en fond i rummen, liksom.
Aha.
En ljud...
Ständigt pågående?
Ja, det
pågår. Dylan bor hemma hos er?
Ja.
Okej.
Okay. Mm,
för han håller sig undan, tänker jag. Ni ser honom aldrig.
Nej, men det är ju som att hans ande svävar där. Så.
Rösten är där.
Han är ju aldrig där.
Jag menar
det. Där. Det är ju liksom hans grej. Så. Men, nej, men det är min man då som älskar Dylan.
Aha.
Och jag har väl liksom inte aktivt, utan mer passiv. En passiv... Dylan missbrukare eller vad man ska säga, eller brukare.
Så du impregnerar?
Jag impregnerar. Ja. Men nu när han då fick Nobelpris så har jag liksom intresserat mig lite mer aktivt då, för jag tänkte att ja, men det här måste jag ju ändå liksom förstå lite grann av och sådär. Så då så har jag kommit på en grej.
Okay.
Vad som är lättare för mig att ta till mig Dylan.
Ja.
Det som jag tycker är lite svårt, och det är många andra också som tycker att det som är lite svårt, det är ju liksom hans sätt att sjunga och sådär.
Det tycker jag med.
Ja, han fjäskar ju inte för publiken om man säger så. Det är ju inte hans grej.
Jag har nog tröttnat varje gång. De få gånger jag har stött på honom och bara känner, vad är det här?
Ja, han är liksom inte tillgänglig.
Det är jag med på.
Nej, men då har jag hittat en ingång till Dylan.
Okej.
Okay. Och det är att lyssna på andra som sjunger Dylan.
Man ser.
Mm. Nu vet inte jag exakt, men de flesta artister vill ju tolka Dylan.
Mm.
Och en artist som är jättebra som har gjort det, det är Nina Simone till exempel. Sen vet jag inte, men det kan ju finnas andra också. Typ First Aid Kit och de här.
Så
jag tycker du ska börja med dem.
Så vänta nu, nu börjar jag känna att det börjar likna en uppmaning till mig att ta mig ur det här Dylan-mörkret.
Ja, jag tycker du ska ge Dylan en chans, säger jag.
Den 54-åriga debutanten ska börja lyssna på Dylan. Och då
blir en Dylan-man.
Ja, och då tar man något färdigtuggat genom en annan artist.
Det är så här, annars brukar ju liksom... Man liksom kritiserar män för att vara Dylan-män.
Ja, jag är ingen Dylan.
Nej, då ska jag liksom få dig att bli det. Det är ju inte så, inte så bra.
Nej, jag tror inte jag blir en Dylan-man.
Nej, du har inte den läggningen.
Men jag kan ändå lyssna på vad så, Nina Simone.
Ja, till exempel.
Tolka
eller kolla liksom vilka andra som har tolkat. Ja. Om det är någon du gillar som har tolkat Dylan. För då kanske texten kommer fram lite.
Mm,
för vi som är lite enklare än de här som gillar Dylan. Mm. Vi som inte har så djup smak. Liksom, utan mer lite ytligare.
Är det mig du talar om?
Ja, och mig själv också.
Och dig själv.
Vi tycker om sånt som är estetiskt vackert.
Ja, det är sant.
Och det är inte Dylans röst. Men hans texter är faktiskt väldigt bra.
Okej. Okay. Då blir det alltså Nina Simone tolkar Dylan.
Typ, och andra som du hittar.
Om någon vecka så är jag svårmodig här.
Är det där man blir?
Jag vet inte, vi får se. Jag återkommer.
Du kanske är glad.
Jag provar.
Ja, då går vi vidare till själva spaningen.
Ja.
Och då har ju jag med mig ett litet material. Ett
material?
På ett konstverk. Det här är en målning av Caravaggio. På ett papper, så det är inte det riktiga om man säger. Kan du beskriva vad du ser?
Jag ser en ung man i, jag skulle tro, 1500-talskläder möjligen, som tittar ner i en damm. Han ser sin spegelbild.
Mm.
Och i dammen, så det som tittar upp mot honom i denna mörka damm, är en äldre man än han själv. Så att det är väl kanske han själv som äldre, skulle jag säga.
Ja, eller det är han. Ja, det kanske är en äldre, eller så är det han. Det är en äldre man kanske. Jag vet inte. Det kan, eller också är det själva pappret som är konstigt. Det är kanske är en skugga bara. För det här ska vara nämligen Narcissus.
Det är Narcissus. Jag tänkte säga det. Men
tänkte att det var det?
Ja, jag tänkte det. Men jag tänkte att jag skulle beskriva vad jag såg.
Ja.
Mm. Det gjorde jag.
Ja, det är faktiskt en äldre man.
Ja.
Ja, jag vet inte riktigt hur originalet ser ut. Det är från Rom, ja. Caravaggio.
Det
men det är Narcissus som jag liksom är inne på här.
Jag tyckte nog att jag kunde identifiera
det. Du tänkte det, ja.
Jag tänkte,
det var
men
bra.
Jag, du bad mig beskriva.
Ja, men det var bra.
Jag följde din order
ja, det var
där.
Bra.
Jag beskrev.
Ja, det var bra. Och det jag tänkte att vi skulle prata om är just narcissism.
Ja.
Man brukar ju säga att vi lever i en narcissistisk tid.
Mm.
Och själv att vara liksom ha en narcissistisk personlighetsstörning.
Mm.
Det är ju att man tror att man är medelpunkten på ett liksom osunt sätt. Mm. Att man egentligen har någon slags tomhetskänsla inuti.
Mm.
Och att man är väldigt känslig för skam.
Mm.
Och måste ha då hela tiden bekräftelse att man är bra och att man är bäst. Och så tränger man undan det här tomhetskänslorna då genom direkt tillfredsställelse i olika behov. Sådär. Och ibland säger man att vår kultur är en narcissistisk kultur. Och att vi har ett i vår kultur, i det konsumistiska samhället, så är det en plikt för oss att njuta.
Ja.
Ja,
jag
håller
med,
du med?
Jag är med så här långt beskrivningen. Ja.
Precis, och då tänker jag så här, hur, liksom, om det nu är så här, att vi lever i en narcissistisk tid, och då menar man ju inte att alla har en narcissistisk personlighetsstörning. Så kan det ju inte vara.
Nej,
det
men
verkar ju lite konstigt.
Det skulle ju kunna finnas en kulturell personlighetsstörning som deltar i och formar.
Ja,
men att vara en enskild individ, det låter ju orimligt.
Nej, liksom, men det säger ju också att när, på såna här behandlingar och så för psykiska problem.
Mm.
Tidigare så var det neurotiska problem som var i fokus mycket.
Mm.
Som man fick behandla. Mm. Och nu är det nästan aldrig, det är mycket mer ovanligt med sådana problem.
Mm. Mm.
Nu är det narcissistiska problem mycket mer. Att man, vad är meningen egentligen?
Mm.
Vad är min plats? Och man inte så här att man har skuld för någonting. Så, utan man tycker att det är andras fel.
Just det.
Att man inte är förstådd. Och att det här körlande som i medelklassen håller på med sina barn, det leder till den här typen av personlighet mer då. Men liksom det jag tänkte att vi skulle prata om då, det är, om vi säger att det finns ganska mycket av det i alla fall i samhället, även om det inte bara är så förstås.
Men det kan man nog säga, som sagt, det är ju mer komplext än så, men, men så kan man säga, det tänker jag också.
Men hur svarar vi an då som kyrka på det? Och är vi som kyrka också en del av problemet? För vi är ju inte, alltså, vi är ju lika inne i det vi som formar kyrkan idag, om man säger så.
Ja, men det är klart att vi blir en del av, finns det ett problem i kulturen och samhället?
Då är ju vi en del av, vi är inte utanför, om man säger.
Vi är inte utanför, eftersom vi ju väljer att vara en kyrka också, som medvetet, så att säga, lever i, är en del av samhället.
Jag menar, vi är ju inte några såna här som i Pennsylvania, såna här Amish som...
Nej, vi skulle kunna frysa ett läge eller låsa in oss och stänga porten och sitta så att säga en liten skara och odla det. Och då vore vi kanske inte narcissist, eller också vore vi det då också, det beror väl på.
Ja,
men, det är klart, men med vår hållning så deltar vi i samhället.
Ja, och
så
då blir vi en del av problemet också.
Absolut,
och, och kan vi se det? Vad är liksom, och vad är vårt svar liksom, för att hjälpa oss och andra att förstå oss själva och Gud och tillvaron utifrån den här problematiken, liksom, tänker jag. Vad tycker du? Det är en jättestor fråga. Men...
Det är ju jag tänker att det handlar väldigt mycket om att hjälpa sig själv, för det handlar om sig själv också. Att inte bara hjälpa andra, men hjälpa oss att sätta in oss i ett större sammanhang.
Mm, det tror jag också.
Alltså att vi tittar upp ur den där dammen där vi ser oss själva, den där spegelbilden, att vi tittar upp från den och ser ett mycket större sammanhang. Mm. Så att jag tänker att vårt bidrag till vad jag tror att vi behöver mest idag är väl att påvisa att vi är insatta i ett större sammanhang.
Mm.
Och då räcker det inte, tänker jag mig, i det sammanhanget utifrån den problemställningen som du satt upp, att bara peka på familjen till exempel. För en klassisk svar i kyrkan är att peka på familjeideal. Alltså familjen. Och familjen.
Hur menar du då?
Jo, men det räcker inte att vidga kretsen kring mig till några personer till.
Nej.
Det räcker alltså inte att stanna, för det kan också bli i någon mening för
snävt. Man är utvidgad egoism.
Ja, men precis, en utvidgad egoist då, till att gälla ens fru och ens barn, så att säga. Mm. Och där man når fler, man kanske kan ta in en farmor, och, men, mm. men det är fortfarande samma typ av...
Man ser sig själv och sin familj i den.
Ja, det blir en slags familjecentris. Mm. Jag tror nog att jag har stött på människor som lever så. Det är egentligen, det är ingen större skillnad på det eller på en riktig självcentrering mm. på det sättet. Mm. Så att jag tänker mig att vårt uppdrag är att peka på det stora. Mm. Det mänskliga sammanhanget. Att vi har ett större mänsklighet. Och att det är det som är... Mm.
Jo, för det är ju ofta det man saknar när man har en narcissistisk liksom, problem.
Mm. Mm.
Så känner man, när man kommer och söker hjälp, så känner man ofta att man är lost. Liksom. Man har ingen del i... Vad är meningen med mitt liv?
Nej.
Jag har ingen del i något större sammanhang. Nej. Jag är inte... vad är det för betydelse? Liksom?
Mm. Men därför tycker jag att det är viktigt, åtminstone för mig, när jag, så att jag tänker i sådana termer, att hela tiden peka på det ännu större sammanhanget. Mm. Att sätta in sig själv. Vi har ju till och med berättelsen om vem som har skapat oss.
Mm.
Vi har ju själva grundberättelsen om vilka vi är.
Mm.
Grundberättelsen om vart vi är på väg. Grundberättelsen om hur det var människa. Där också lidande och död med automatik finns där. Mm. Synd finns där.
Mm.
Och där har vi svar som då inte handlar om skam utan som handlar om synd och skuld och förlåtelse och nåd.
Mm.
Alltså de begreppspaketen.
Men just det begreppspaketet med synd, det liksom korrelerar inte till den narcissistiska personligheten.
Nej.
För att de liksom, det blir bara jasså.
Ja.
Utan det är skam som är problemet liksom för en sån här.
Ja. Men där tänker jag mig också att när skam, då har du ju rätt i, men när skam är problemet så handlar väl det om att det är ändå någon som ser och vet hur det är. Och det är Gud vi kan relatera till i det.
Och det är ju sorgligt liksom med skammen, för att då är det ju att man bryr sig så mycket om vad folk tycker.
Ja.
Inte hur det egentligen är.
Nej.
Alltså det är ytan då.
Ja.
Verkar det bra så är det bra. Lägger just upp det. En bild på Facebook med liksom där allt ser fint ut. Ja, men då är det fint. Och så är det skitsamma hur det egentligen är. Liksom.
Ja, för det finns egentligen inget hur det egentligen är. Utan
det spelar ingen roll.
Då är ju allt yta så att säga. Det finns inget mer än det vi omedelbart bara uppfattar med våra sinnen. Så. Och det är klart att en sånt liv blir ju ganska förfärande.
Mm.
Det finns ju ingen nåd i det när man är svag till exempel.
Nej.
Då är ju svaghet blir ju med nödvändighet, tänker jag, förknippat med skam.
Mm.
Är jag svag?
Ja, för då är man fel bara.
Ja, då är man fel. Mm. Det är ju en skamkänsla som är norm om man har en sån hållning. Om jag till exempel blir sjuk eller får något funktionshinder eller så, då är det bara skam.
Mm.
Och kopplar man det sen till ens personliga värde, alltså mitt värde som människa, det är en förfärande väg, helt utan nåd.
Mm.
Och det finns egentligen bara ett slut på det. Det är ju döden som den yttersta skammen.
Narcissus, han förvandlas ju till en blomma. Vad nu det betyder. Men han blir ju inte människa längre. Han dör ju.
Mm.
Av att bara se sig själv.
Mm.
Mm. Och att inte, ja, men det är väl att inte ta in något utifrån liksom.
Ja, för ska man egentligen leva i en sån tillvaro på det sättet, då måste man ju själv vara Gud i sin egen värld.
Ja, man skapar ju någon slags egen liksom, cirkel där man inte behöver ta in något annat.
Nej,
man behöver inte ta in någon näring. Liksom.
Nej, och ska jag kunna hantera en sån tillvaro som bara handlar om mig, och ja, men då måste jag ju själv vara Gud i mitt eget universum.
Mm.
Och blir jag då, inte om jag blir, utan när jag blir.
Mm.
Det är ju faktum. Nej, då blir svag i det.
Mm. Då kan man inte, man behöver, vem ska man få hjälp från då när det inte finns någon annan?
Nej, då är jag ju helt ensam i det. Eftersom vi vet hur det är att leva, att vi håller på och dör, så kan ju en sån berättelse, den har ju bara ett mycket, mycket olyckligt slut. Ett tragiskt slut.
Ett tragiskt slut, ja.
Ett tragiskt, och ett i grunden tragiskt slut som handlar om hela existensen för den människan. Där har ju vi faktiskt i kyrkan och i den kristna tron en helt annan berättelse.
Mm. Att vi är burna i grunden.
Ja, och att vi har ett värde i varje människa som Gud vill spara på. Det finns någonting som är värt och som står över både tid och rum, så att säga.
Ja, och att det inte i grunden handlar inte om vad vi gör själva. Nej. Utan i grunden så är allt en gåva. Livet är en gåva.
Livet är en gåva. Mm.
Det jag liksom gör, om jag är duktig och så, då är ju att jag ger tillbaka egentligen det jag har fått som är en gåva.
Och får vi bara vårt värde genom det vi gör, ja, men då kommer slutsumman till slut bli noll i alla fall.
Mm.
Om det bara är vad jag gör och vad jag presterar och vad jag kan, ja, då vet vi att slutsumman blir noll till slut, alltså att jag förlorar mitt värde.
Mm.
Och det tycker jag är jätteviktigt att sätta in i ett helt annat sammanhang.
Men vi får påminna oss själva också. För att vi är ju som sagt del av det här kulturella, narcissistiska också. Liksom, att vi får på liksom, att komma tillbaka till det hela tiden.
Hela tiden.
Att Gud ger oss livet och som en gåva och att vi är inte ensamma i det, utan att det kommer in kärlek utifrån. Och bryter när vi sitter där och stirrar i dammen, så kommer det in. I bilden, så den här berättelsen, då är det ju någon kvinna som är kär i honom. Eko. Och han liksom bara tycker, vadå, jag är inte intresserad av dig sådär. Men liksom den här kärleken utifrån då, som vi får från världen omkring oss, från Gud genom andra människor, den bryter ju in. Och det är ju det som är räddningen egentligen.
Svaret har något med kärlek att göra.
Ja, det har det.
Då tänkte jag att vi skulle övergå till en nyhet som jag har läst. Och nyheten är att den 2 december, alltså det var i fredags, då var det ett stort jubileum.
Mm-hmm.
Har du någon som helst aning om vad det var för jubileum den 2 december?
Nej.
Det står still. Det var nämligen det nyheten handlade om, att ingen uppmärksammade det här jubileet.
Så tänk om jag hade vetat det då.
Härligt, Katarina, du faller in direkt i vad nyheten handlade
om. Kanelbullens dag.
Nej, absolut inte. Det är mycket viktigare än så.
Uh-huh.
Det är 250-årsjubileum. Händer det något nu?
Hur länge sedan är 250 år?
Ja, 1766. 2 december 1766.
Det är före franska revolutionen.
Ja, det är före franska revolutionen. Det är helt riktigt.
Det är i Sverige.
Det är ju svenskt jubileum.
Är det något så här med någon så här teknisk uppfinning? Eller?
Nej, verkligen inte. Det här är något som spelar stor roll för både dig och mig och alla människor i Sverige, vill jag påstå.
Jaha, det är jättenyfiken.
Vi kan också säga att en stor del av världens befolkning har inte tillgång till vad den här saken försöker reglera.
Nej,
du, nu får jag nog säga det.
Nej,
vintertid.
Nej, det är nog inte.
Och du bara 1900-tal. Förstärker bilden av vad nyheten ville säga. Det är fantastiskt bra det här.
1766.
Ja.
Eller vad sa du?
Tryckfrihetsförordningen.
Jaha.
Världens äldsta tryckfrihetsförordning. Det vill säga att man fick publicera vad man ville i skrift. Det censurerades inte i början. Däremot kunde man naturligtvis åtalas i efterhand. Om man då hade uttryckt
sig
hädat eller uttryckt sig illa om kungen eller sådana saker. Men det fanns ingen censur från början.
Var det Gustav den tredje?
Det var under Fredrik.
Ja,
och han var en sån svag kung, så det var ju då hattarna och mössorna.
Ja, just det.
Och då uppstod det där då, det var frihetstankar också. Det hade ju lite med franska revolutionen, det var ju sen då. Men, och då gjorde man tryckfrihetsförordning. Man fick alltså skriva vad man ville, sen fick man stå för det.
Ja.
Det är ju viktigt att säga
just
också,
det.
Naturligtvis.
Men så är det ju idag också. Man kan, det är klart att man får säga vad man vill, men man får ju
hets
mot folkgrupp.
Absolut.
Ja.
Men vi har ju i grunden samma tryckfrihetsförordning som då.
Mm.
I grunden har vi samma. Den är alltså 250 år gammal.
Mm.
Och jag vill påstå att det är naturligtvis så att den spelar en enorm roll för oss allihopa att leva i ett land där vi faktiskt får skriva vad som helst.
Mm. Och att det är liksom före den här franska revolutionen.
Ja,
och
det är väldigt tidigt.
Varför, och vad berodde det på att det var just i Sverige då? Eller var det över hela Europa? Det blev... trycks.
Nej, det var ju inte, hela
USA
Europa.
USA kanske man var inspirerad av.
Ja, ja, så mycket. Min research har nog stannat där vid.
Ja.
Ja, det är ju intressant att ta reda på hur vad i Sverige gjorde det. Nu var den politiska situationen som väldigt försvagad kung. Man kan väl säga att krigen på 1600-talet in på 1700-talet hade ju fullkomligt utarmat det här landet. Så vi var ju ett bankrutttillstånd skulle jag nog tro. Och kung, väldigt svag kung och så vidare. Och där kommer in andra politiska krafter. Och det är klart att då uppstår en sån kryddat då med
det var väl upplysningstankar
och så vidare. Mm. Så att det finns ett politiskt klimat för det. Men det är intressant att det händer. Men varför är det så lite firat då? Du vet inte ens om det.
Ja, jag borde ju fira.
Ja, det borde
nu känner jag att jag borde. Varför sa du inget i fredags?
Jag kan väl säga att själv läste jag den här nyheten i tisdags.
Jaha,
det vill säga
så
igår.
Du missar det också?
Jag missar det absolut. Så att jag
men vi får väl införa någonting då nästa år?
Vi får vara beredda, men då är det klart 251 års jubileum känns ju lite tunt.
Ja.
Ja.
Vi har liksom missat chansen nu.
Ja. Men min bild är ju då att den här tryckfriheten som man, och det hänger ihop med yttrandefrihet också. Mm. Det yttrandefrihetslagstiftningen är ju likartad. Mm. Båda är ju grundlagar. Mm. Mm. Och har en likartad karaktär vågar man väl säga. Att man får både säga och skriva vad som helst. Mm. Sen får man ju stå för det. Och man får inte skriva vad som helst. För man kan bli straffad för vissa saker
man
skriver.
Ja, det är ju klart.
Så att säga. Det är ju inte frihet att göra precis exakt vad som helst. Man får inte kränka andra och folkgrupper och så vidare. Och detta, det vet vi.
Ja.
Det vet vi. Men skulle du säga att det här är helt förankrat i Sverige? Skulle du säga att tryckfrihet är liksom helt förankrat?
Att vi har det menar du?
Ja. Finns det någon hotbild mot
ja, hotbilder finns det ju.
Hur ser den ut då?
Ja, tänker men det är bara att titta på resten av Europa. Mm. Där ja men som Ungern till exempel där man liksom går mot att ta bort det eller Polen. Mm. Där är det liksom man ser hur lätt det blir att man börjar att nagga i kanten på yttrandefrihet och så liksom helt plötsligt så är man någon annanstans och så har man vant sig. Och det är det som vi människor hela tiden vänjer oss. Så det är klart att det finns en sån hotbild även om det är svårt att tro att det ska hända för man tror ju aldrig att det ska hända dåliga saker egentligen och så helt plötsligt så gör det.
Nej, precis.
Det är klart att
Jag tycker verkar vara hotbilden är inte så mycket risken för att vi skulle införa censur i Sverige, alltså förhandsgranskning och så att någon myndighet eller polis
Facebook
eller
säkert, är ju på gång och granska.
Ja, det finns lite sådana tendenser. Då är det ju ofta moraliska skäl om jag förstår det rätt.
Man eller att visa, inte sälja. Ja, det är för dem.
Att inte få visa naket till exempel. Ja, det är väl sådana saker som. Där finns det tendenser till det, men. Jag har väldigt svårt att se att vi nära tillstånd, till exempel vad vi i kyrkan gör och säger, skulle regleras av någon myndighet.
Nej, det är
säkerhetspolisen inte. Eller jag kan inte se det. Jag tycker inte jag ser just nu några tendenser åt det hållet.
Kanske inte reglera, men det beror ju på vilka som kommer till makten. Det kan ju bli att man blir uppmuntrad eller straffad. Liksom.
Jo, men så här, det kan bli så, men då måste de komma till makten. Mm. Och om vi tar den nuvarande situationen.
Ja, nu är det ju inte så.
Nej, jag ser inte ens någon tendens. Jag kan inte se, det tycks ju vara så att i vad ska vi säga, den offentliga livet. Vi som aktörer i det offentliga livet.
Inte som det politiska situationen ser ut just nu.
Som den ser ut nu. Och vi som på något sätt är etablerade i samhället och kan, jag menar, vi kan lägga ut den här podden till exempel. Det gör vi.
Den är inte så kontroversiell.
Nej, inte på det. Men det är heller ingen som skulle få för sig att förhandsgranska den. Jag vet inte vem skulle göra det. Men det jag tycker är det stora hotet mot både yttrandefrihet och tryckfrihet det är ju liksom att det uppstår parallella verkligheter på området vad vi förmedlar, vad vi kommunicerar, vad vi informerar om. Där en stor del av befolkningen till exempel är uttryck för att de helt enkelt inte litar på vad som står i tidningar, hörs i andra media som de stora mediekanalerna. Mm. Utan som förlitar sig på vad man läser på Facebook-flöden, A-pixlat och så vidare. Där till och med en partiledare för ett parti som har 16% eller vad de nu har, Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson säger, jag litar inte på någonting som står i en tidning. Mm.
Ja, alltså, och sen blir det också falska nyheter som kommer i svang. Mm. Och det litar man då mer på än liksom de här etablerade nyhetsförmedlarna.
Ja. Och då blir det ju så att, och då ser du falska nyheter. Ja, Katarina, etablerad präst,
ja,
Svenska
kyrkan. Ja, det finns ju fakta. Men
precis. Så där säger vi alltid, det finns fakta, och så tycker vi trygga med det. Och bara vi berättar hur det är, så då är det bra. Men om nu 20% av befolkningen menar på att allt vi säger bygger på en lögn, då är det ju inte fakta som rår på det.
Nej, fakta rår ju inte på. Fast man kan ju, men nu med som Trump till exempel, då har ju han liksom ljugit. Och sen så i nästa sekund så har han sagt så här, nej, så han säger någon lögn eller vad som helst. Och sen så säger han tvärt emot i nästa sekund.
Ja,
och ingen bryr sig, de märker ju att han säger emot sig.
Det är precis det jag menar.
Själv.
Då uppstår det ju parallella, det vi är tränade i med vår utbildning och vårt sätt att vara på, och det vi företräder, då säger vi som vi menar att det är. Vi menar på till och med på att vi kan belägga hur det är. Vi kan ta fram statistik och vi kan ta fram fakta och så vidare.
Mm.
Och
det är viktigt också.
Absolut!
För vi vill ju inte komma i någon relativism. Det finns ju en sanning, det vill man ju tycka. Eller
fast,
så måste det
men
ju.
Om vi får ett samhälle där en stor del av befolkningen har en helt annan grundläggande sanning, där i deras sanning ingår att det vi säger
per definition är fel.
Det tycker jag är ett stort hot mot både yttrandefrihet och tryckfrihet och så vidare. För att då blir det ju en slags inbyggd censur i kulturen där några stänger av direkt, för att om de säger det så är det fel. Jag menar, en demokratisk system förutsätter ju att man bemöter varandra med sanning.
Mm.
Och på något sätt, någon gemensamhet. Det finns ändå något som är sant, och det är det vi söker tillsammans genom vårt sätt att
diskutera. Jo, vi har en grund liksom, syn. Att...
Ja, det är ändå en grund, så att det finns en sanning. Ja. Ett skeende som har hänt har hänt. Mm. Och så kan man se det från olika perspektiv naturligtvis, beroende på vem man är och maktförhållanden och alla sådana. Men det finns ändå en sanning att leta sig fram till.
Mm. Jag hörde någon analys av amerikanska valet då. Mm. Och då så var det någon som sa det att de som gillar Trump då i USA, de märkte ju att han ljög.
Mm.
Men de tänkte att den etablerade politiken, de ljuger också, så då är det bättre att hålla på den som ljuger bäst. Liksom.
Precis. Och men när Jimmy Åkesson säger att han inte tror på det som står i några tidningar, och den stor del av befolkningen hämtar sin sanning ifrån, är bland annat från tidningar. Så att vi har ändå, sen är vi kritiska för att allt inte är sant.
Nej, det är klart att det är de...
Men ändå, vi har ändå en grundläggande idé om att beskrivs någonting i en av våra etablerade tidningar, så är det liksom sant. Sen kan någon annan säga det var inte riktigt så, men då är det en diskussion om
det.
Ja,
och sen tycker jag det är viktigt att man är nyanserad också. Alltså annars så kan inte jag ta till mig det.
Nej.
Alltså jag som är den här etablerade då. Jag tycker det är viktigt med artiklar där det liksom olika sidor redovisas sådär, och sen så kommer man fram till något och man förstår hur de har resonerat sig fram till det.
Ja.
Liksom.
Men i det klimatet som vi har just nu, så tänker jag mig att det blir inga riktiga möten på det sättet. Om man väljer att inte tro på, jag menar, jag väljer att inte tro på Apixlat.
Mm.
Om man nu ska ställa sig utanför sig själv och titta lite på vad som pågår, så finns det ju en stor del av flödet av kommunikation och information som jag faktiskt inte tror på per automatik. Och om en annan människa tror på det, det blir nästan automatik att den inte tror på det jag säger.
Mm.
Alltså det tycker jag är en oerhört bekymmersam utveckling.
De här människorna då, om det är 20%?
Ja,
eller det är många. Det är jättemånga.
Många i alla fall.
Men det måste ju vara sådana som man möter. Alltså det måste ju vara sådana som vi tycker om liksom. Eller hur? Vi tycker om varann av många av de här personerna. Mm. Och då tror vi ju på varann när vi tycker om. Alltså det borde ju finnas ändå möten liksom. Det borde ju gå att brygga över.
Ja.
Det är inte så att vi lever i getton liksom.
Nej, fast frågan är om vi inte har väldiga murar mellan olika grupper.
Ja, så kan det ju, alltså landsbygd och stad och sådär,
ja,
förstås.
Ja, och så vidare, kulturella skillnader, ekonomiska skillnader mellan människor, ja, klasskillnader.
Men är det liksom, stämmer det att det är medelklass med de som har jobb, de tror på de etablerade medierna och de som inte gör det bor på landsbygden? Och,
nej, eller, jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det finns mer komplexa förklaringar. Jag tror inte heller att det jag säger här, att det uppstår parallella verkligheter, tror jag inte att vi enkelt fångar in några formler och gör nya grupper av det, så att det finns en grupp som är på ett visst sätt. Men det är klart att har man... Är man etablerad i samhället och jag menar, sådana som vi får det bara bättre och bättre ekonomiskt, för det ekonomiska systemet är gjort. Så, det är klart, då tror jag man har en större tendens till att tycka att samhället är okej.
Okay. Ja, för man ser ju inte de dåliga sidorna.
Nej, tycker man att okej okay och man
möter
okay,
inte
nej, något annat. Har man det inte riktigt okej okay och inte ser riktigt möjligheter, har man någon, tänker jag, en större tendens att söka sanningen någon annanstans än ifrån de som bara tycker att allt är okej.
Mm.
Alltså det, så att jag tänker mig att, och det här tror jag är en allvarlig sak för tryckfrihet. Det blir alltså inte en censur från myndigheter främst, för det är som sagt, utan en slags inbyggd, märklig, i alla fall läsning av det som produceras.
Men vad är hoppet då?
Hoppet,
för det här vet vi ju liksom att det är så här.
Ja, hoppet är väl att vi verkligen skulle uppmärksamma tryckfrihetsförordningen. Hoppet är att vi verkligen skulle trycka på och visa på värdet i att vi får säga vad som helst.
Mm, men det får ju avpixlat också.
Absolut, men hoppet är att visa på ett klimat där vi inte sluter in oss och där vi är beredda att lyssna på andra.
Mm.
Att vi ser ett värde i att vi har en yttrandefrihet, ett värde i att vi faktiskt får uttrycka oss.
Mm.
Och ett värde i att vi vill samtala om det. Hoppet tror jag är att faktiskt fortsätta bemöta det vi inte tycker är sant.
Ja, för det måste man ju göra.
Ja, absolut. Det är väl det jag tycker att det ligger ett hopp i, att vi ändå har ett samhällsklimat där vi är fria att göra det. Och vi kan stötta på rena dumheterna som vi tycker. Men då får vi ju säga det.
Mm.
Och påvisa. Jag menar inte på att vi inte skulle, så att säga, bevisa fakta. Det ska vi fortsätta med. Men att göra det i ett klimat där vi inte polariserar oss, utan göra det i ett klimat där vi inbjudande i ett samtal.
Ja, det tror jag. Att man, det är samma som det här vi pratade om förut. Att liksom skilja mellan de vi är och vad vi gör. Alltså, det är ju samma med det här narcissistiska. Liksom att alla människor är ju värda jättemycket.
Ja.
Det är inte så att vissa är mer värda och andra mindre
värda.
Nej,
precis. Och att vi i kyrkan ser att vi kan också tala med de som tror annorlunda.
Ja.
En människa som tror annorlunda, har en helt annan grund, kan också ha något att säga som är intressant att lyssna på och samtala med. Det förtar ju inte vad vi själva tror är sant, att vi lyssnar på en annan. Och att den personen, jag tror att det är en attitydfråga som vi behöver få mer av, och där tror jag att vi...
Acceptera människor.
Och där tror jag att vi också kan som kyrka bidra till det klimatet, att faktiskt bjuda in till samtal.
Och det är inte så farligt att tycka olika heller.
Nej, och inte bara odla samtal inom kretsar som egentligen säger samma sak, utan faktiskt tala med andra.
Våga vara olika också.
Våga vara olika och hylla tryckfriheten.
Ja! 250 år.
250 år.
Nästa år 251.
Ja, det får nästan bli en bakelse efter det här för att fira det hela.
Precis.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på oss igen nästa gång.